this coffee? Yes, I am. Well, I'm a disc coffee. Yes, I am. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Ja, så kan man tänka sig att det kändes när den första discgolfdisken tillverkades på något sätt under det tidiga 60-talet. Och åtminstone den första professionella frisbeen. Det här avsnittet är nämligen så att vi vill ha ett litet tema kopplat till historien om disken i sig. Eller varför inte då sagan om disken. Så detta var alltså Galadriels ord ur Sagan om ringen för den som missade detta i öppningsmonologen. Men en annan som har en fager röst är ju ingen mindre än Rickard Sköld som är med mig här under Discgolfpodden avsnitt 107. Jag skickar över lite ordet till dig här.
Ja, den vackra stämman.
Exakt.
Ja, nej, men precis som du säger, nu ska vi djupdyka i det goa temat diskar, så överraskande med tanke på podden som vi ofta återkommer till. Vad ska vi prata om idag? Jo, vi kan prata discgolf, specifikt diskar. Jag såg förresten här i min lilla research så finns det ett väldigt bra citat apropå detta, så nu blir det nästan som ett dubbelt intro, men vi kör det ändå.
Ja, men
det
är nämligen hellre två än ett.
Ja, exakt. Nej, men det var så att Mikael Hjärtsjö, som är kanske den största pionjären inom svensk discgolf, som tog med sig det här från USA, så han och Johnny Gustafsson, för er som har läst discgolfboken givetvis. Han hade en artikel i Femina på 70-talet som han skrev. Och den inleds med det här då, ett citat från en kalifornisk psykiatriker som heter Stansil Johnson, som uttryckte så här: den perfekta kombinationen mellan människans främsta verktyg, händerna, och människans största dröm, att flyga.
Ja, det är fint.
Ja, det är läckert. Nej, men ska vi ha lite så här frisbee begins, Simon?
Ja, inte bara begins, utan tanken är att gå igenom i stort sett hela diskens historia här, eller saga då, om man så vill.
Diskens utveckling, diskens betydelse, nej, jag vet inte.
Ja, men något i den stilen.
Den är underförstådd för alla listor.
Så mitt fokus kommer vara att gå från, alltså följa kronologin kopplat till när olika disktillverkare kommer in i matchen så att säga, och även göra olika nedslag vid de mer namnkunniga diskarna som vi känner till mest här i Sverige då åtminstone. Så det, liksom från då det började fram tills idag mer eller mindre, så får vi se lite hur vi lägger upp det. Och däremellan så kommer det att flikas in med lite diverse mer eller mindre grunda djupdykningar, eller vad vi kallar det för här om avsnittet.
Ja, exakt. Exakt. Ja, men precis. Men ska vi börja från början då?
Det gör vi.
Ja. Jo, men det är så här, de flesta, inklusive dig Simon, har hört den här historien om frisbeens tillkomst, alltså hur det gick till. Att det då var studenter från Yale och Princeton i USA på 40-talet som sommarjobbade på ett ställe som heter Mama Frisbee's Bakery. Och det var där då de här pajformarna i metall, de fick den idén att de märkte att de kunde flyga, så på rasterna höll de på med det. Sen gick det ganska fort med att disken utvecklas. För de där pajformarna i metall var ju kanske inte den optimala, liksom, den färdiga produkten, om man säger så. Men då var det nämligen en man som heter Fred Morrison, som jag tror, han finns på en hel del diskar. Så här. Jag har någon mini med honom på, som var populär för 10 år sedan, något sånt där. Han uppfann då den här moderna frisbeen i plast 1948. Och den blev väldigt populär, och den kunde ju flyga bättre och var skönare och fånga och allt möjligt. Klart bättre än sina föregångare i trä och metall. Och den började massproduceras av leksaksföretaget Wham-O, som jag har en väldigt speciell plats i frisbeens historia. Och det är också de då som har patentet på just ordet frisbee. Och det är ju liksom ett registrerat varumärke då, med ett varumärkesnummer och allting, ett trademark. Och det är ju ganska roligt, för det är ju ett sånt här varumärkesord som har blivit generiskt, alltså som betyder en hel uppsjö av olika saker. Alltså, det finns ju andra exempel, att man säger Jeep när man menar en viss typ av bil, fast det är ett märke. Eller man säger termos, och det är också ett märke egentligen.
Mm, eller
man säger glad, pack och svinto och tops och så vidare. Och frisbee är ett sånt där varumärkesord. Och det är också därför vi är lite försiktig med att använda det ordet i Sverige i alla fall och i USA. Där är den här, i början är det inte en känslighet på något sätt som är minigolf och sådär, utan det har ju att göra med att man fick inte använda det för att det var registrerat varumärke. Men frisbeen tog ju i alla fall Whammo, det företaget, till nya höjder. Men det blev ju då ännu bättre när en viss man som hette Ed Hedrick kom in i matchen här. Han sökte nämligen jobb på Whammo. De sökte inte någon, anställa någon, men han erbjöd sig att jobba gratis där då. Och han kom ju då liksom att jobba sig upp i det här, och han var ju hela tiden intresserad av den här frisbeen och ville liksom utveckla den. Och det är hans liksom patent från 1966 som är det nu godkända liksom mekaniska patentet för en frisbee. Och det är liksom urprototypen till allt vi bär runt på idag. Det är patentet. 1966 alltså ansökte han om det. Men jag tänkte så här, i det här förberedelsearbetet för det här avsnittet så har vi ju, eller jag har i alla fall tagit hjälp av ganska många personer och lite olika källor, och då har vi bland annat, redan nu kan vi säga ett stort tack till Kjell Söderholm som många känner till, som kanske den, en av de största samlarna i världen, Luleåbaserade Kjell. Han och Jonas Löv har, som då är Hall of Famer kopplat till Järva. De har ju sammanställt lite olika dokument som jag också kunnat utgå ifrån. Och sen får vi ju som vanligt tacka David Stark för discgolfboken, som är en otrolig källa när det gäller sådana här saker. Jo, men jag tänker att jag läser ett litet avsnitt ur discgolfboken här, helt fräckt. Ska vi kosta på oss det?
Det tycker jag allt.
Jo, då står det så här då. Det här är i avsnittet om Steady Eds betydelse. Uppdraget som fick Whammo att inse att de hade hittat en guldkalv gick ut på att hitta en ny trendig leksak då hula hoop-ringarna började tappa i popularitet. Det var alltså Whammo som låg bakom hula hoop, ringarna.
Rockring.
Ja, exakt, rockringarna. Whammo hade redan en slags disk som hette Pluto Platter, helt i enlighet med jänkarnas fascination av rymden och flygande tefat. Disken var mjuk och lättfångad och helt okej att kasta så länge man inte tog i eller om det inte var för blåsigt. Steady Ed såg dock en betydligt större potential och gjorde en total redesign av Pluto-plattan, bland annat med en mycket hårdare plast. Resultatet blev en betydligt mer stabil disk. Idag skulle vi säga mindre flippig. Det här var 1964 och modellen kallades Pro Model Frisbee. Och en liten sån här utvikning här om Steady Ed. Det kan ju faktiskt vara ganska många lyssnare som inte har hört talas om honom eller vet så mycket om honom. Men han är ju den personen som kallas för discgolfens fader. Med rätta kan man väl säga. Han var ju då med, han designade den här första urprototypen av frisbeen. Han började ju också då spela med sin son som heter Ken på sådana här object courses. Att de gick runt i en park och ja, kastade mot lyktstolpar och soptunnan där borta och så vidare. Alltså det blev discgolf av det. Det här var ju såklart inte när frisbeen existerade, så det finns ju ingenting som säger att de var helt ensamma om den här idén. Liksom. Den är nog ganska naturlig, den här golftänket. Men har man både gett sportandes namn, bokstavligt talat, och hittat på en massa saker så förtjänar man nog lite speciellt behandling i detta fallet. För Steady Ed då slutade på Whammo 1975, och det var delvis då också för att de inte hade samma syn på den här potentialen för frisbeen. Och då startade han strax därefter DGA, som fortfarande lever kvar. Som han drev då fram till han dog för 22 år sedan, 2002. Och sen startade han ju också då PDGA 1976. Och då, det är alltså Ed Hedrick som har PDGA nummer 1.
Bara en sån sak. Det var väl också han som började med de första korgarna.
Exakt, han är uppfinnare till han har patentet då på den första, den här kedjekorgen liksom.
Mark 1 kan man tänka sig kanske?
Jag tror inte den hette så, men...
Nej, för det är i alla fall de som är kopplade till DGA nu för tiden, men du har nog rätt där att det är någon annan modell i det tidigare skedet.
Ja, precis. Men urprototypen även där då.
Mm.
Så honom kan man ju prata länge om, men ska vi hoppa in där i lilla listan?
Ja, men det gör vi. Precis. Du nämnde några källor innan. Personligen har jag utgått primärt från det som kallas för PDGA Approved Discs och den listan då. Och där har vi ju alla diskar som under historien har godkänts av PDGA då för att kunna få användas i professionella sammanhang och olika PDGA-sanktionerade tävlingar och så vidare. Och där har vi några årtal som du varit inne på. 1964 var den första PDGA-godkända disken från WAMO då, Professional Frisbee som vi har sagt. Och sen kom ju de här som kallas för fastbacks under tidigt 70-tal. De som också, som ska man säga, när vi var unga kanske var de mer typiska sådär bensinmax-liknande frisbeesarna. Och sen så mycket riktigt kommer DGA då under sena 70-talet med de som är sådana riktiga collectibles för det gamla gardet då med Night Flyers och Midnight Flyers och allt vad de nu kan heta. Sen är det ett par stora aktörer som kliver in på marknaden under det sena 70-talet och det tidiga 80-talet. Vi har ju Discraft som släpper sin första disk 1979 genom Sky Pro. Och sen en något intressant collab, eller vad vi ska kalla det för, med Destiny / Dynamic Discs som släpper en disk som heter Floater 1979 också. Sen så kan man säga att Dynamic Disc tar ett steg tillbaks från disktillverkning men kommer åter uppstå lite längre fram som ni vet, för de tillverkar ju idag. Men vi kommer alltså tillbaka till dem. Flera nya mode släpps under tidiga 80-talet. Jag kan säga att 1981 släpper Discraft Ultra Star, en känd Ultimate-disk då, eller Ultimate Frisbee, som används än idag också. 1983 då så kommer Innova Champion Discs in i bilden och släpper två diskar. Först en som heter Eagle som inte ska förväxlas med den Innova Eagle som vi känner idag då. Den kommer dyka upp senare. Och sen en disk som heter Arrow som jag förstått det då ska vara en utveckling av den första Eagle.
Jajamän, det stämmer enligt Kjell och Jonas dokument här.
Ja, men det låter ju kanon. Sen ett företag som inte jättekänt idag, men som var ganska stort under det tidiga skedet av discgolfen, dyker upp 1984, nämligen Lightning Discs, som släpper något som heter P38 Lightning som deras första disk. Om vi är på samma årtal 84 så är det två välkända diskar, framförallt en då, som släpps, nämligen Aviaren. Det finns också en som heter Aviar XD som släpps detta året. Det finns många nya mode som släpps även här, men vi stannar vid de mer namnkunniga. Och under sent 80, tidigt 90 så är det ju Innova som tar över marknaden mer och mer. Där vi har bland annat Rock som släpps 1987 och även Stingray. Rock som är ju en av de världens mest kända midrange-diskar. Sharks släpps lika så 1989. Tidigt 90-tal kommer fortfarande Innova, jag är inne på nu, Whippet, Condor, Birdie, Viper. Säkert några som känner till detta. Discraft släpper Magnet, något som kastas än idag. Och Cyclone och The Hawk släpps 1993. Tror det är säkert några som har varit med länge som har kastat dem när det begav sig. Inklusive du, va?
Ja, men en Cyclone har allt passerat vägen i alla fall tidigt i mitt kastande. Ja. Och då snackar vi alltså på 90-talet faktiskt. Ja. Alltså, ja. Och jag har lite här om... Det finns ju även, Kjell har ju också haft lite diskar med på parad i discgolfboken. Och om Cyclone då så skriver han just det. Första driven med liten diameter. För Cyclone trodde tillverkaren att en större diameter hjälpte diskarna att flyga längre. De flesta drivers fram till 1993 var nämligen 21,7 cm diameter eller större. Ja, nej, men Cyclone motbevisade allt.
Ja, häftigt.
Alltså, och det här är ju... Det, tillverkas ju fortfarande idag då, den här ursprungliga versionen av Cyclone.
Mm. Ja, men det är kul, som sagt, vi kommer stanna till vid några sådana här lite mer banbrytande varianter av diskar och diskmold, så det kommer dyka upp ett gäng här. 1993 kommer ju också då en disk från Innova som var aktuell i bara här med avsnittet, nämligen Piranha, den som jag har bägat nyligen, en långsam putter då, speedet.
Och Innovas andra disk någonsin med soundtrack, vilken tror du den första var då?
Den första med thumbtrack, kan det vara Birdie?
Nej, Zephyr.
Ja, just det. Den är ju lite så här, det är ganska bred diameter på den.
Ja, den är riktigt stor. Den används nog mycket till diskaton.
Släpptes 1992 förut.
Ja, jag vet att jag köpte två stycken Zephyr från Disksport för många år sedan. Och så fick William Gummesson släppa med dem till en nationell tour för att jag klickade i sådär att han kunde ta med dem liksom. Och så när han skulle räcka över dem så räckte han över dem och sa han, är du säker på att du vill ha dem här? Och så tittade jag lite på dem och sådär, nej. Så han fick ta tillbaka dem. Men jag tror det var någonting med att jag hade väl valt kanske fel vikt egentligen. Han hade väl något tips där. Men han fick ändå konka dem typ ner till Hässleholm eller någonting från Stockholm. Och sen fick han inte med dem hem igen.
Ja, det får vi tacka för efterhand.
Ja.
Yes, 1994 då. Bästa filmåret för övrigt om du frågar mig. Inte så dåligt diskår heller. Där släpptes nämligen Classic Rock från Innova. Även Polecat, Gazelle och Ram bland annat. 1995 då så släpper Discraft ett par nya, nämligen X-Clone och Comet. Comet är ju populär fortfarande idag. Bland annat Michael Johansson kastade den en del, vill jag minnas. Sen kommer en ny tillverkare 1995 också, och då är det Millennium Golf Discs som ju då samarbetar med Innova genom deras fabriker. Vi pratade också om dem här om avsnittet när Jesper Lundberg var med, bland annat. Han var ju sponsrad av dem med flera.
Och de startades ju till och med, alltså Millennium startades av Innova, har jag fått lära mig.
Ja, det låter ju rimligt. Och deras första diskar heter MS Aurora Omega bland andra. Sen under det sena 90-talet så är det fortsatt mycket Innova och Discraft, men också de här tidiga tillverkarna fortsätter ju leverera också Lightning Discs och Whammo och så vidare då. 98 så kommer det två nya tillverkare, Shing Sports, som släpper diskar som heter bland annat Sniper och Tank. Och Gateway kommer också in i matchen här 98 med en disk som heter 844 Saber. Och det är ju något som vi känner till som fortfarande tillverkar en del populära mulls, mest putters med Voodoo och Wizard och allt vad de heter.
Ja, och Wizard är den mest populära, vågar jag påstå. Och den har jag själv puttat med för många, många år sedan.
Ja, just
de har ju också väldigt roliga plastnamn, för att jag har ju den, de går liksom från den hårdaste plasten på putters heter Soft, tror jag.
Ja.
Och sen så den mjukaste heter Super Stupid Soft.
Ja.
Och den är inte så himla mjuk.
Nej, det är lite roligt så här, Super Duper Mega Soft, typ sådär. Ja. De roliga namn, ja. Och så bara tänkte man, så mjuk är den lite.
Ja, vänta en sekund. Har ju de här i hyllan, va? Nej, det är Voodoo är det jag har, ja. Men skitsamma. Det är i alla fall Super Stupid Soft där. Det
ja, men
inte,
nice.
Den går inte att böja så här liksom. Eller något sånt.
Då ska vi försöka landa i den så småningom också när den faktiskt kommer ut då. Vi sätter en pinne nu.
Ja, jag vet när. Ja. Ska jag säga det nu?
Spoiler alert. Ja, kör.
Ja, nej, men Wizard kom ut 2002.
Men om vi stannar vid 98 så kommer en av dina favoritdiskar från Innova, nämligen Rhino. På tal om Thumbtrack då.
Ja. 98 alltså, vi får vänta 4 år tills vi har högtidligt 30-årsjubileum.
Ja, det ser väl fint. Då släpps också XL och X2 av Discraft. XL tror jag var framförallt ganska populär.
Det var den man köpte på Team Sportia i Stenungsund på 90-talet. Och, eller ja, inte så tidigt på 90-talet uppenbarligen, men från 98 och framåt. Det var en riktigt jävla storsäljare. Jag har också, här har vi också en liten text om den. Som vi kanske inte pratar så mycket mer om den sen.
Nej, men det är helt rätt läge.
Ja. XLN och Discraft storsäljare när det kommer till drivers blev omåttligt populär efter att Scott Stokely hivet iväg en XL över 211 meter 1998.
Bra fun fact.
Ja.
211 meter med en XL, det är inte dåligt.
Nej, det är ganska häftigt, för det är ju alltså rimbredden är ju något, alltså det är ju en fairway driver-aktigt liksom.
Ja,
på alla de här diskarna stod det ju ultra long range driver i stort sett när man hade dem.
Ja, hade det varit förvirrande text idag så att säga.
Ja.
1999 således så släpps det ett par väldigt kända diskar från Innova. T-Bird, Eagle då, fast den nya Eagle, den som vi känner den som idag då. Och även Leopard, Speed 6an där, släpps 1999. T-Bird var väl framför allt den som revolutionerade och blev en väldigt, väldigt populär och är fortsatt den mest populära fairway driversen.
Ja, och verkligen en sån där som vi brukar prata om, att man säger, om man ska beskriva en annan disk som är liknande, så här, det är som en T-bar typ.
Ja, till exempel Latitudes Explorer eller vad man vill säga. Ja. År 2000 då, millenniumskiftet, det firar vi med Firebird, Gator och Valkyrie. Också tre bra diskar. Ja.
Jäklar.
Inte alls dåligt. Och Discraft kontra med Express, XS och Extra. Det var X-tema tydligen där.
De har man kastat många av.
Mm-hmm. 2001 då hände något intressant på Innova-fronten. Då släpps nämligen de så kallade CE-moldsen. Där de gör en del reruns i den plasten då, med bland annat Firebird, Aviar och T-Bird och så vidare. Och den kan ju, det är inte exakt som dagens Champion-plast, men det var väldigt likt den då, en mer liksom hållbar plast som började tillverkas då.
Och jag tror nästan att den är lika mycket föregångare till Star-plasten, men jag blev väldigt osäker här nu. Men jag har ju i alla fall egen erfarenhet av att kasta de här. Och de var väldigt eftertraktade när de slutade tillverka, så var de väldigt värdefulla nu på 2010-talet.
Mm.
Och jag hade en Valkyrie i CE-plast, Champion Edition då heter den ju. Som egentligen var min brors. Och så visste jag att den här är väldigt värdefull. Jag lyckades faktiskt kasta bort den på dåvarande hål 17. I Stenungsund. Alltså nuvarande hål 1.
Aj då.
Är inte det ett jäkligt konstigt ställe att kasta bort den på?
Jo, lite så. Det känns inte som det typiska att tappa bort diskhålet, även om jag kan se att det händer såklart. Men...
Ja, och det här var ju säkert så här 2012.
Ska vi gå och leta någonting snart igen?
Ja, jag letade som fasen. För jag visste redan då att det här är en 500-ring som ligger här i skogen i alla fall. Minst en 500-ring, det var säkert mer. Men nej, den gick inte att hitta. Och då var den ändå röd och fin.
Ja, jag fattar.
Väldigt välbevarad.
Ja, det, förhoppningsvis så flyger den någonstans med att, hos någon som har ångrat sig att de inte lämnar tillbaka den. På något sätt.
Förmodligen.
Ja.
Ligger säkert och skräpar i någons hall.
Ja, så kan det vara. 2002 så kan några av dessa diskar ha legat och skräpat någons hall. För då släpptes det nämligen hos Discraft Predator, Storm, Wildcat, Wasp och Talon med flera. Wasp är ju en bra överstabil midrange som är förhållandevis populär även idag.
Ja, och är ju verkligen ikonisk just på grund av att den ledde fram till en annan disk som är ännu mer ikonisk.
Exakt, som släpptes bara ett år senare. Mm. Då är det bassen du tänker på. Som
absolut.
Ju verkligen är en av de stora genom åren.
Mm.
Och Discraft släppte inte bara Bass det året 2003 då, utan även Crush, Riptide, Squall och Challenger. Var då kanske Challenger är den lite mer populära än Putter då. Monster släpptes av Innova och en ny tillverkare kommer 2003 som heter Aerobi, som släpper två diskar, en som heter Epic Driver och en som heter Arrow. Ett företag som för övrigt Stokely har haft samarbete med vet jag också.
Och de har ju, de är väl ganska intressanta också för, alltså Aerobi, många känner ju igen att de har de där alltså ringarna som kan flyga hur långt som helst.
Ja, just det.
Är det ju de som gör, så de har ju riktat in sig kanske mer på sånt. Men den där Epic är ju väldigt speciell.
Mm.
Den har ju också slutats tillverkas. Och det var väldigt många som ville köpa den just när den gick ur produktion för några år sedan. Nu, återigen, inte faktakollat, men som jag minns det. Men den är ju väldigt speciell för att undersidan då, alltså rimmen är olika bred på olika delar. Alltså att den är smal liksom, och så blir den tjock på andra halvan liksom. Och den flyger ju långt åt helsika om man vet hur man ska kasta den.
Ja, precis. Jag såg någon på en YouTube-kanal som också sökte efter en sån jättelänge för att han hade hört att den skulle flyga väldigt speciellt. Och till slut så hittade han den då på eBay och den var ju förhållandevis överprisad om jag förstod rätt. Men att den var speciellt bra för just overheadkast, typ Tomahawks och Thumbers och annat då, att den kunde flyga enormt långt på grund av detta. Att den var liksom snedfördelad viktmässigt, vilket tydligen skulle vara fördelaktigt i det fallet.
Ja, men det varierar från 25 mm till 41 mm. Alltså
det är rätt stor skillnad.
Ja.
Ja, intressant disk. Det har ju dykt upp några sådana. Vi kommer nog dyka ner någon mer sån här som liksom, vad ska man säga, utmanar hur en disk utformas helt enkelt.
Mm.
2005, om vi hoppar dit då. Då släpps två stycken populära Innova-molds, nämligen Wraith och Roadrunner. Så de börjar närma sig 20 år gamla, vilket man inte riktigt kan tänka. Wraith känns ju fortfarande som liksom en modern disk. så här började det verkligen dyka upp sådana.
Samtidigt så kan man ju också konstatera hur kort den här historien är, eftersom det bara är, ja, vad blir det, 19 år sedan då, som Wraithen kom. Och då får vi väl ändå ge Kalle Ulvinen rätt där. Jag har ju alltid tänkt att Destroyern var liksom den första bredrimmare. Alltså den här gamla Igen på 80-talet, den var liksom den första spetsiga. Och den var ju inte spetsig i dagens bemärkelse av spetsig, men ändå mycket, mycket spetsigare än de här frisbee-diskarna som fanns. Men Wraithen måste ju såklart anses vara första bredrimmade disken.
Ja, det är möjligt att det är så. Det är... Alltså
jag tycker ju inte liksom att den, som jag minns det från Excel och så vidare, och även då en Valkyrie, det är liksom inte bredrimmare, även om Valkyrie har nog speed 9 även idag kanske.
Ja, nej, men precis, och den anses ju fortfarande, alltså jag menar till exempel Garrett Gerthy använder ju den mer än liksom Destroyers och som hans här fast speed driver. Och han har ju i och för sig Emperor och de här också, men nej, men det är intressant, och det jag tror på Ulven när det kommer till detta, 100%. Ja. Vi hoppar över till ett mycket intressant år ur ett discgolftillverkarperspektiv, och då är vi på 2006. Där har jag kommit fram till att det dök upp inte mindre än 6 stycken nya tillverkare. Det kan till och med vara någon mer, jag är inte säker att jag har tagit med alla här. Men de mindre namnkunniga som dyker upp är Pacific Cycle, med diskar som Mercury, Pluto och Saturn.
Pluto-pläder alltså, kommer tillbaka där.
Ja, precis.
De kanske köpt rättigheterna från Wham-O, eller?
Ja, man vet aldrig. Eller så blir de kortvariga av en anledning. Det är oklart. Ja. Snap Disc Sports släpper en disk som heter Whittler. Och Quest Applied Technologies släpper Odyssey Scream med flera diskar. Men de tre lite större tillverkarna som startar upp nu 2006 är RPM från Nya Zeeland, som släpper Tui och Kiwi bland andra. De har ju ett sån här fågeltema där från de nyzeeländska öarna. Och sen kommer ju också Discmania in i bilden och släpper deras första disk, nämligen MD1. Och sen har vi också det stora namnet på våran hemmaplan, nämligen Latitude 64 eller Latitude 64, som kommer in och släpper diskar som Sinus, både SP och AP, en putter då, en midrange som heter Medius och driver som heter Primitus. Och sen finns det också en disk som släpps senare under 2006 som heter Mirus. Så där händer det ju rätt mycket på diskfronten.
Precis, och Primitus och de här, de Latitude-diskar, det är ju de första svensktillverkade diskarna någonsin. Men det vi kan lägga till med Discmania där, apropå att med svensk koppling som ofta kanske förbises, men det är att Discmania startades av två personer. Den ena är ju Jussi Meresma. Vem är den andra, tror du?
Pass.
Hasse Tegebäck.
Ah, det var nytt för mig. Vad häftigt.
Ja.
Vad hade han för roll? Har du koll på det?
Nej, de två grundade bolaget tillsammans.
Och så blev han utköpt, eller hoppade han bara av, eller vet du?
Det får vi nog nästan fråga Hasse. Uh-huh. Men det är ju ett antal år sedan. Ja. Han har ju varit kopplad till Latitude länge.
Ja, exakt.
Och nu är ju Discmania kopplad till Latitude också, i och för sig då. Både genom tillverkning och produktion i Skellefteå och ägandeskap och allt sånt där.
Hasse är en person som vi har tänkt att ha som gäst framöver ändå, om han nu vill vara med. Men jag vet att han är en trogen lyssnare i alla fall, så det får vi hoppas på att han vill.
Ja, han får gärna skicka och säga någonting om det här, hur det gick till, och framförallt när de grundade då, eller vilken roll han hade, eller om de hade olika roller, vad det kan vara. Annars får vi reda ut det i ett senare skede.
Exakt. 2007 är ju ett av mina favoritår i discgolfen, för då släpptes den disken som jag har allra flest av hemma. Vilken kan det vara då, Rickard?
Ja, det är ju Destroyern.
Ja, precis.
En ikonisk disk, verkligen.
Ja.
Hur många har du hemma då?
Jag räknade till ungefär 60 stycken bara Destroyers då.
Ja.
Så det är ju en del för att bara vara en mold. Det finns ju de som har färre diskar hemma, man säger.
Och då vill jag ändå påstå att du har sålt av en hel del.
Ja, det har jag nog kastat bort. Din och allt vad ni har.
Jag kan ju blicka bakåt här i alla fall. Och jag kan konstatera, jag har ju mer än en hyllbredd i en billig hylla med bara Destroyers i alla fall. Men det är nog inte 60 stycken, tror jag inte.
Ja, men något liknande kan det nog vara ändå. De är ju rätt tunna om man jämför med P2-orna liksom.
Den är ju 80 cm bred, en billig hylla.
Mm.
Så det är nog 80 då.
Kan vara. Vi får räkna. Vi kanske får räkna sen och så outa i nästa avsnitt om vi kommer ihåg detta.
Ja, exakt, exakt.
Sonic, någonting helt annat från Innova, släpptes ju också detta år då, en, på tal om Garrett Gertie också, en av hans signaturdiskar, en lite mer då frisbee-liknande understabil långsam putter. Och Discmania fortsätter då tillverka, i detta fallet då tillverkar de via Innova, och då släppte CD, P1 och P2. P2 är en annan ikonisk putter. Det kom också en ny tillverkare 2007 som jag kan nämna, som heter Daredevil Discs. Släpper diskar som Beaver, Timberwolf, Polar Bear, Moose, lite så djurtema. Inget som har slagit sagt mycket i Sverige i alla fall. Om vi hoppar vidare då, så får du bara säga till om du har några fun facts på vägen här, Rickard.
Ja, absolut.
2008, Discraft släpper ett helt gäng nya molds, varav några är riktigt populära. Force, Avenger SS, Buzz SS och Zone. Ett bra år för Discraft. Innova, också många fina molds där. Bland andra Excalibur, Pig och Boss, som ju alla är populära än idag. Mer eller mindre, får man ju säga.
Ja, absolut. Många upptäckte ju Piggen när Ricky gick till Innova också.
Ja, just det. Han kastade ju den väldigt flitigt och extremt långt för att vara en speed 3 var det då. Nu har de ju uppgraderat det till en speed 4.
Ja, så är det, ja. Just det.
Jag skulle vilja påstå att det är en 3,5 i alla fall, kanske.
Ja, ja, absolut.
DD och PD släpps hos Discmania 2008, och Latitude 64 blev lite svängiska där. De fortsätter tillverka också då bland annat Core, en ganska rak till lätt understabil midrange, Riot, Striker, Triple X och Trident släpps 2008. 2009 då, tre nya tillverkare, ganska stora sådana. Vibram Discgolf släpper Summit och VP. MVP kommer in i matchen här med deras Gyro Plastic och släpper en disk som heter Ion, eller Ion, eller vad man nu vill kalla den för.
Och det markerar ju också den första sån här overmold-disken.
Ja.
Ja.
Det är så jag har förstått det också. Westside, finsk tillverkare då, släpper Northman, deras första disk 2009. Den här Gateway som vi pratade om tidigare, de släpper Voodoo 2009 som vi pratade om.
Ja, just det. Det var 7 år efter Wizard då, ja.
Och 2009 släpper Latitude, Pure och Halo, två stycken tongivande diskar, framförallt Puren. Innova släpper Mako och Katana, en midrange och en distance driver. Och Discraft släpper disken Nuke, som ju också är väldigt populär, bland annat kastat mycket av West Raiderholt bland andra. Sen kommer vi till ett år med en del nya tillverkare också, 2010. Mest namnkunnig kanske Prodiscus, som släpper också deras fortsatt mest populära disk, som är deras första disk, Jokerin. En väldigt fin, framförallt kastputter skulle jag säga. Sen finns det ju de som puttar med dem också, men...
Och jag kan ju flika in där då att Jokerin är också den första diskmodellen som tillverkades i Finland.
Ja, just det. För Northman som vi pratade om från Westside tillverkades väl i Sverige, va?
Ja, det måste han ju ha gjort. Och Discmanias tillverkades ju fortfarande i USA.
Ja, exakt. Intressant. Sen är det tre andra tillverkare som kliver in i matchen 2010. Med DKG, Disc Sports, ABC Discs och Disc Wing. Inga jättenamn här i Sverige åtminstone.
Nej, precis. Disc Wing är det första europeiska discgolftillverkaren, står det här. Det kan inte stämma.
Nej.
Här har jag då den första europeiska discgolftillverkaren. Och det är ett engelskt företag då, och den släppte Quarter K 2005.
Ska vi se, vi kan ta, det kan ju ändå, vi kan slänga in en brasklappen i den här. Det är extremt många tillverkare, extremt många diskar och många årtal. Det är svårt att få liksom allting i rätt ordning här, för det släpps ju, man får inte en lista över en tillverkares alla molds under ett år, utan just när den disken släpptes, vilken månad och sådär. Så det är ett jäkla hoppande i den här sammanställningen, så det är mycket möjligt att jag kan ha missat någonting här.
Ja. Men vi lägger bara in den brasklappen helt enkelt. Vad sa du, Discwing, DKG... Och vad var den tredje?
Den tredje var ABC eller ABC Discs.
Ah, ja, ja, ja.
Mission Observe och Money bland annat.
Ja, just det.
Du har helt rätt. Jag kollar här nu. Discwing släpper deras första 2005, ja.
Mm.
Mm, ja, det kan hända att... ja, nej, men det måste vara miss från min sida. Jättebra.
Ja, det var väl himla tur att vi råkade reda ut det.
Ja, det var ju snyggt.
Jag tror, det är nog inte många lyssnare som hade reagerat på detta.
Nej, det är inte alls vad det kollat.
Men det är trevligt att liksom sätta fingret på att vi får rätt information.
Det är exakt, väldigt bra. 2010 hände lite mer saker, nämligen att Discmania släpper MD2, TD, DD2 och PD2. Mm. Westside släpper också King och Swan under Stabil Putter, det sistnämnda. Ja. Och Latitude släpper två kända diskar, River och Fuse. Fuse som bland annat då Jesper Lundberg var med och tog fram där 2010. Mm. Det var ju när han var som bäst ungefär runt om åren.
Och jag har förstått det som att det är Thomas Ekströms favorit någonsin.
Fuse, ja.
Han är väl den som har kanske designat flest modeller någonsin. I alla fall möjligtvis tillsammans med Dave Dunne Pace på Innova då. Men jag tror att Thomas skulle nog själv säga att han har nog designat flest. Han har även designat nu åt de andra märkena ju.
Ja, exakt. Jo, men det, även om vi inte kan ta det för en sanning, så är det nog inte långt från den i så fall.
Mm.
2011, Legacy Discs kliver in i matchen med Rampage och Canon. Discmania släpper en känd disk FD. Sen det som vi satt en pin i tidigare, det här med Dynamic Discs som hade någon slags pre-release där under tidigare år, går nu in och börjar tillverka diskar under ensamma namnet Dynamic Discs 2012. Och då kommer bland annat Trespass, Judge, Fugitive och Escape. En annan tillverkare som heter Eurodisc började också tillverka 2012. MVP släpper diskar som Anode och AMP eller Amp, och Millennium släpper Scorpius 2012. Latitude släpper Mercy, Saint Pearl och Ruby under stabila hållet.
Scorpius har vi haft uppe förut. Det är ju Greg Barsbys favorit och han har en signatur där också. Det är ju så vitt jag vågar påstå, det är en Destroyer.
Ja, det låter inte alls orimligt faktiskt. 2013, ett också ganska stort discgolfår. För här kommer Kina in på marknaden med Jikun Discs. Och DMI Sports kommer också in som tillverkare. Men då kanske framförallt Prodigy kommer in med en jäkla massa molds. Både D-serier, PA-serie och M-serie och F-serie och allt möjligt släpper de samma år. Och så sen då kommer Kasta Plast in och släpper deras första disk Rask. Som senare görs om då. Men detta är i alla fall 2013. Har vi någon kommentar där på detta?
Ja, nej men det är ju såklart jättestort år just med Kasta Plastbildande. Här har vi då också i discgolfboken av, som Kjell har fått ett citat här, just släppet av prototypen för Rask. 2013 dök den andra svenska tillverkaren Kasta Plast upp på marknaden. Första modellen Rask hade en minst sagt annorlunda design. De har försökt förlänga rimmen på undersidan för att ge disken bättre aerodynamiska egenskaper. Och sen omarbetades den här då till 2014 när den dök upp i butik. Men det är ju inte deras mest populära modell Rask. Jag vet inte om den produceras. Det antar jag att den inte gör.
Jo, det tror jag det är. De har inte gjort någon last run av den. Så den, och vi har fått köpt in nya till Ale, vet jag. Så det tror jag faktiskt den gör.
Ja, okej. Okay, ja. Den är, som sagt, den är nog bara inte deras mest populära. Den är väl väldigt överstabil också.
Ja, som sagt, lite speciell på undersidan då.
Ja. Sen 2013, jag tror du skulle säga när det var ett stort och spännande år. Det var ju också första gången jag spelade en PDGA-tävling. Jag hade ju spelat ett tag, men jag spelade min första PDGA-tävling. En nationell tour i Malmö på Bulltofta.
Ja, snyggt.
Nej.
Hade jag inte med på min lista, men det är värt att nämna.
Sen en annan grej måste vi nämna där på Prodigy, för det var ju jag som var med så att säga då. Minns ju detta att det var ju en enorm uppståndelse före och kring det här lanseringen av det här märket. Mm. För det skulle ju vara liksom alla proffsens märke på något sätt. Där alla i stort sett av dåtidens profiler var med. Alla utom Paul Macbeth egentligen. Jag kan säga att Team Prodigy 2013 bestod bland annat då av Nicolo Castro, Ricky Wysocki, Jeremy Colling, Will Shustrick, Garrett Gerthy, Paul Ulibarri, Paige Pierce, Katrina Allen och vad har vi mer här? Sarah Hokum och nu står det helt still här. Kayla i Viske.
Just det.
Det är inte många som är kvar.
Nej, sistnämnda är det.
Ja, precis. Han är det. Och det är, jag tror ju att även alltså Nate 16 tror jag också var med och sådär. Men det var, ja, i stort sett alla var med. Många var inte med året efter. Det är ganska fort där.
Jag fattar.
Ja.
Men ja, jag kommer ihåg detta också. Eller jag kommer inte ihåg det för jag var inte aktiv. Men jag känner till det här hypen och att det var väldigt många av de absolut bästa som var där då när det lanserades. Det är ganska intressant.
Mm.
Men det släpps också annat detta år som är värt att nämna. Westside släpper Harp bland annat och Latitude släpper Saint Pro och Stiletto med flera. Dynamic släpper fina diskar som Suspect, Warden och Verdict och Discmania, MD3 och P3. Innova experimenterar med Overmold så släpper Atlas och Nova.
Just det.
Och detta var också 2013 alltså, så det hände mycket detta året.
Ja. De skaffade jag eller Atlas, den har ju lite redan hamnat i skymundan. Det har ju också Nova och ärligt talat sen Paul Macbeth slutade kasta Innova.
Ja, det är många som fortfarande, eller några fall som fortfarande liksom håller kvar den. En väldigt så här, ska man säga, en bra disk för att öva med, vill jag påstå. För den kan du kasta den med en clean release och relativt långt, då är det bevis på en fin form.
Ja, precis. Den har något sorts släktskap liksom med, även om det inte är så lika i form och så här, men diskar som en Sonic eller en Glitch och så vidare.
Ja, lite den typen av tier, ja. Skulle jag också vilja påstå. 2014, om jag förstått det rätt, så kom Axiom Discs då in med och börja tillverka i samarbete med MVP då. Det är de som inte har svart overmold då, kan man säga, från MVP och Axiom. Diskar som Proxy, Envy och Crave och Insanity släpps alla 2014, vilket är ju ganska populära, alla de fyra vill jag påstå. 2014 släpps också den nya versionen av Rask från Kasta Plast. Kaxe och Kaxe Z kommer ut. Innova släpper Thunderbird, V-Rock, Whale och Daedalus.
Ja, men det var det ju så, ja. Vi pratade om Thunderbird där. Ja, jag hade en känsla att den var inte så gammal. Nej,
helt rätt känsla. Och på tal om lite sådär nytänkande diskar så släpper Latitude 64 förutom Claymore, Dagger och Ballista även den så kallade för Missilen, som en lite speciell disk som där man har gjort igröpningar i plasten lite som en golfboll för att liksom på något sätt minimera eller maximera aerodynamiken, kan vi kalla det för.
Det minns jag också. Det här var ju, om det var kanske 2015 eller sånt där, som när Kalle Ulvinen var sponsor av Latitude i ett år, tror jag.
Uh-huh.
Då hade han en sån och visade upp den lite när vi bodde nere på någon herrgård, vandrar hem i Hässleholm.
Yeah.
Och han kunde ju kasta den ganska långt, men det, han kan ju i för sig kasta en syltburkslock väldigt långt.
Sant. Och det var väl, kan det varit den första, inte den klassen som Speed 15, den disken?
Jo, det tror jag. Det kanske 14, det kan ju ha varit så. Men jag tror också 15, men det kan ju ha varit att sen har det kommit flera modeller då.
Ja, på något sätt. Men den var så här, den skulle vara over the top då när det kommer till distans. Slog inte igenom så mycket dock.
Nej, precis. Och det är också så här, började väl diskussionen komma där att ja, men vad ska man kalla dem? Är det någon sorts vetenskaplig siffra som ligger bakom de där speed-siffrorna?
Ja,
men det hade säkert något argument för det.
Precis. Och om vi ska avsluta 2014 kan vi nämna att Fellon och Enforcer släpps från Dynamic Discs, Bass OS och Heat från Discroft. Sen har ju Kasta Plast ett bra år 2015. Då släpps både Grym, Reko och Berg.
Ja, herregud. Och Bergen, den har ju verkligen blivit helt ikonisk. Den har vi ju alltså ett 10-årsjubileum nästa år då.
Ja, så blir det ju.
Det kan man ju göra någonting på. Jag tänkte ju förut när jag sa det där att jag ska fira Rhinons 30-årsjubileum om 4 år. Att man ska ha någon sån här bara kasta Rhino-runda bergen. Det blir ju, måste ju vara mängder av sånt nästa år, räknar med.
Ja, just det. Ja, vi har ju redan haft bara bergtävling förra året på Ale, och det kommer också i år ganska snart dessutom.
Ja.
Kolla på
fira varje år.
På det. Ja, precis.
Det är ju nyårsjubileum i år ju.
exakt. Vi har firat 8 år och nyår blir det nu.
Vilket datum har du det där? Var det den godkändes?
Nej, jag har inte det framme.
Stundsamma.
Yes.
Behöver inte ta fram.
Ska vi se här. Kompassen släpps från Latitude 2015. Prodigy släpper deras A-serie med bland annat A3 som är fortsatt en av deras mest populära diskar. Vi kan också nämna att FD3 och MD släpps från Discmania detta året. Åtminstone 2 nya tillverkare 2016. Reptilian Discs med Stego, som blev något av en sån här snackis när bland annat Drew Gibson gjorde det känd på YouTube.
Det här vet jag inte om jag minns.
En väldigt överstabil putterdisk som var lite märklig, som blev lite sån gimmick-grej också.
Okej, men vad? Nej, det var det ju inte. Nej, det fanns ju redan den typen av diskar, både Zone och den är, det jag hör ju att det är något brutalare än så, men Zone och Harp och den typen av diskar fanns ju redan, ja.
Ja, men ja, det var speciell om jag förstått det rätt då. Och sen Norge kliver in med Guru då 2016 och släpper den här, vad ska vi kalla det för, nordisk mytologisk tema då, med Midgård och Thor och Mjölner och sådär.
Ja.
Shrike släpps från Innova 2016. Nu börjar man höra att det är lite, så här, nu är det lite modernt ändå, utifrån våra öron i alla fall. Och Discraft släpper Thrasher och Undertaker med flera. Peter Exen släpps från Discmania 2016. Och MVP släpper Matrix bland annat.
På två Discmania-diskar som nämns här då. Peter Exen kan man ju bara säga att den slog ju inte jättemycket, va?
Ja, Peter X.
Ja, Peter X. Ja. Jag tänkte PDX, som, det var ju någon sorts, till och med Paul Macbeth hade den som någon sorts signaturdisk, fast han spelade för Innova då. Men P3X'en, det är ju en fantastisk disk, Simon. Jag säger också att här om året så fick jag ju en födelsedagspresent från dig, en first run P3X.
Ja, exakt.
Den åkte ner i bagen i går.
Ja, vad roligt.
Ja.
Då är det Innova med också. Kan vi nämna, för det kan vara lite förvirrande. Det var nämligen deras senaste release från Discmania var P3X, men då är deras nya plaster då, som tillverkas i Sverige och inte i USA.
Precis, och den andra jag skulle nämna där, du sa att de släppte MD. Det är ju då MD1 som var deras första disk som de släppte igen liksom. För de hade inte producerat den på ett tag, och sen så har ju den återigen då, efter att det blev egen tillverkning av plaster och sådär, blivit MD1.
Ja.
Den har väl kunnat lansera den 3 gånger då?
Ja, precis. Och då var det ju 2015 som vi sa, både FD3 och PDX. Men och nu är vi inne på 2016 då, där P3X och DDX släpptes. Så mycket som hände där 2015-2016. EMAC Truth släpps 2016 också från Dynamic Discs. Sen 3 stycken halvkända disktillverkare som kliver in på marknaden 2017 då. Streamline Discs, också samarbete med MVP, va?
Ja.
Trace och Pilot, det är deras diskar som inte har overmold då.
Mm, just det.
AGL, som står för Vororikal.
Above Ground Level.
Yes, de kliver in 2017 med en disk som heter Suppress. Och även,
det är inte den jag har hemma. Jag har en midrange som är väldigt skön plastig.
Just det, det kommer jag ihåg faktiskt när du köpte den. Om jag säger Mason Ford, vad säger du då?
Jag säger ju egentligen, du tänker modell då, ja.
Nej, då tänker jag tillverkare.
Ja, men ja, alltså jag tänker ju Dynamic Discs, men det är väl helt fel.
Ja, de 2 senaste säsongerna var sponsrade av Mint Discs. Men
ja,
innan
precis.
Det var med Dynamic Discs, mycket riktigt.
Ja,
Och Mint Disc började i alla fall tillverka diskar 2017 då, med en disk som heter Alpha.
Ja.
Men det händer också mycket annat 2017. man kan väl kalla det för att Innova ordentligt drar igång med deras 3-serie, om vi ska prata nästan BMW-språk här. Och då är det Aviar 3, Rock X3, Wombat 3, Leopard 3, Mako 3, Rock 3, T-Bird 3, TL3 och Aviar X3. Alla de släpps 2017.
Ja, och visst är det så att den här trean, alla de omgörningarna eller omdesignningar, eller vad ska man säga, vad heter det?
Ja, redesigns, eller ja, det är ju nya mold så sett.
Ja, men det är det, precis. Men det bygger på att det ska vara en lite längre eller rakare disk än förlagan, va?
Ja, rakare vet jag inte, men snabbare framförallt. Ja. Och alltså Leo 3 då, eller Leopard 3, det är ju en Speed 7 då istället för en Speed 6 som vanliga Leoparden. Och Aviar 3 är ju Speed 3 istället för Speed 2 och så vidare. Och även T-Bird 3 är ju Speed 8 istället för 7, va? Till exempel. Så sen är det väl säkert vissa undantag. Mako och Mako 3 är väl båda Speed 5, tror jag, till exempel.
Ja, så är det säkert. Men sa du att Rock 3 släpptes då också?
Ja.
Ja, och det var ju också på Macbeths främsta vapen, eller vad jag höll på att säga. Men denna kanske var en av de mest tydliga signaturdiskarna.
Ja, men precis. Här är vi ju under Innova-eran på Macbeth fortfarande. Och vi kan nämna att Discraft släpper Machete, överstabil disk, Challenger SS och OS släpps, och en understabil disk som heter Sting. Kasta Plast släpper mold som Falk och Stål det här året. Och Explorer från Latitude 64 och Ballista Pro. Explorer var ju den vi nämnde som deras variant av T-Bird.
Nu kommer vi liksom in, när vi är 2017 och jag får höra det här, då tänker jag plötsligt att gud vad länge sedan.
Ja, det är intressant. Det var ju då jag började spela, kan man säga.
Ja exakt. Du har spelat länge, Simon.
Ja, nu kan jag säga det, tror jag. 2018 då, Infinite Discs. Också då en Innova Colab kommer in i matchen här med diskar som Pharaoh, Chariot, Myth, Tomb och Exodus. Och sen tänkte jag, det här var lite roligt att ta med, som sagt, jag har hoppat över många tillverkare och diskar och sådär, men alla våra Stadium-diskar, Albatross började tillverkas 2018 med Galley och Fregatt, allt vad det heter då. Det här marina temat. Tyckte det var lite kul. Och 2018, jag kan hoppa ner vid några här. Sol, Luna från Discraft, Pioneer från Latitude, Göte från Kasta Plast, Deflector från MVP, Gator 3 och Kaiman från Innova och så vidare.
Så Luna var 2018 alltså?
Ja, det var väl. Är det inte här som, eller när är det Macbeth går över till Discraft?
Ja, men precis. Alltså, jag trodde ju verkligen att det var 2019 och att den var liksom i samarbete med honom.
Ja, men det kan ju hända att den liksom blev PDG-approved i slutet av 2018 till exempel, och så att den liksom började lanseras i samband med Macbeth-lanseringen då.
Ja, exakt.
På något vis. 2019, Destroyer, estländsk tillverkare, går in på marknaden här med deras fågeltema Skylark, Sparrow och så vidare. Och ThoughtSpace Athletics börjar också tillverka diskar 2019 med en disk som heter Mantra, deras första disk, om jag har rätt i mina papper.
Ja.
Nu är det inte så jättemånga år kvar tills vi är lite nutid här, så jag tänker vi nämner några roliga diskar till. Firefly släpps av Innova. Nu är vi också i den här övergången mellan att Innova och Discmania börjar att separera sig. Det här börjar bli lite kaos på marknaden. Och Discmania sträcker ut sin hand mot Latitude och börjar släppa diskar som Instinct till exempel år 2019, som är ju Evolution-linen. Och det är också här som de börjar tillverka diskar i Kina via Mentor bland annat. Prodigy släpper en ganska populär disk, FX2, 2019. 2020, tre nya tillverkare som jag valde att nämna här. EV7 eller EV7, känt via bland annat Drew Gibson blev det. Penrose heter disken som släpps då 2020.
Och så är det en andra som heter Fi, som också är en sån där Drew Gibson putter, tror jag.
Ja, det stämmer nog. Och de Texas Patrioterna. Lone Star Disc kommer in här 2020 också med Mockingbird och Penny Putter med flera. Och den här Kickstarter-kampanjen Löft Discs med världens rakaste putter eller något sånt där kallar de det för, släpper Hydrogen då 2020.
Den var jag med och stöttade, den Kickstarten. Jag har de lådorna här. Jag tror att två stycken som är ouppackade liksom Hydrogen. Men den är ganska, jag gillar den.
Ja, men det kändes ändå som en vettig disk. Sen har det väl inte kanske flygit så extremt kanske, men Kickstarten gick igenom och man kan se dem lite nu då.
Ja, de har haft en ny Kickstarter också på gång med en väldigt överstabil men pålitlig putter, vet jag. Mm. Kastputter då. Bland annat. Så att de kör på med sina Kickstarter på varje modell, tror jag.
Ja, häftigt. Kasta Plast släpper både Lutz och Svea år 2020. Och Discmania fortsätter med deras lite mixade tillverkningsdiskar då, bland annat Tactic och Essence och Origin, men också PD3 och DD2 då, så de har fortsatt tillverkning hos Innova, men som sagt börjar tillverka mer och mer i Sverige, och det är också här som den här specialdisken som är en samarbete mellan, om jag förstått det rätt då, Thomas Ekström och Samuel Lisott, där den mest överstabila disken Tilt släpps här 2020. Mm. 2020 började också Latitude med deras Royal Line, som jag också har slagit igenom de senaste 4 åren och blivit en ganska populär lineup med bland annat Trust, Rive och Faith, som ni säkert känner till. Och Prodigy började också med deras sådana specialmodeller som de kallar för typ så här F-model OS och M-model US och så vidare, som ni säkert också tycker låter bekant.
Här ska vi också en reflektion som är värd att nämna i sammanhanget är att nu är vi ju inne på pandemiåren också.
Ja.
Och där tror jag att många av de här diskarna, när det också var svårt att få tag på diskar, det var ju väldigt svårt att få tag på vissa modeller och sådär, och svårt att producera helt enkelt. De fick nog en ganska bra skjuts alltså Essence och sådana diskar, tror jag. Och,
ja. Ja, men verkligen, Essence blev ju en väldigt populär nybörjardriver liksom. Jag kan se men många i den här corona-boomersarna som kastar liksom.
Ja, exakt. De var ju väldigt mycket nybörjare just då också.
Mm. Ja, men precis. Det är fullt rimligt. Och det kanske också är därför vi ser två nya tillverkare med flera 2021, men jag väljer att nämna två. Den ena är den norska tillverkaren Alpha Discs som släpper deras första disk Apollo. Och Clash Discs går ju också in här då, finsk tillverkare, och släpper Mango, Berry, Mint, Popcorn bland annat. Och jag tror att det är en direkt effekt av disk underskottet som pågick här, som du är inne på. Och så, för de här är ju... Det är kopplat till ett företag som tillverkar plast som de hade liksom direkt tillgång till där utan att vara beroende av någon annan då. Så de började tillverka här, och jag har ju ändå slagit igenom ganska så bra Clash Disc, får man ju säga, de senaste åren.
Mm.
2021 då släpper också TSA deras Praxis, Votum och Muse. Praxis är en trevlig kastputte som jag vet att du kastar mycket också fortfarande.
Ja, den är fantastiskt bra. Den och Pathfinder har jag ju ofta i bagen. Oftast. Mm. Eller Pathfinder har jag alltid i bagen nu.
Ja, just det. En ganska rak mid, va?
Ja, precis.
Kasta Plast släpper järn. Speed 4, överstabil. Eller 4,5 kanske till och med. Jag tänker efter. Och det är också här då som Innova släpper deras nygamla Discmania Molds då. Som... Power Disc då, som är en PD och så vidare. Och det är också här då som Discmania börjar med sina nya MD3 och PD och sånt där liksom, som är från deras Italian Plastic som det kallas då, med den röda plasten. Och allt detta sker ju då 2021.
Och, Ferrari-plasten.
Ja, precis. Och sen tänker jag att jag bara ska nämna tre stycken saker till på min lista här. Och det ena är att 2022 så kommer danska North Star Discs in med bland annat Launcher Wingman. Och det här amerikanska företaget som satsar på ett hållbar discgolftillverkning som kallas för Trash Panda, också en ganska populär YouTube-kanal, släpper deras första PDGA Pro-disk som heter Inner Core. Och sen så vill jag nämna 2024 då så börjar Stokely med sin egen disktillverkning, Stokely Discs, Wren och Cardinal, som säkert många har hört talas om. Sen så som sagt har det hänt mycket. Det ballar ju ur lite med både nya molds och tillverkare under liksom, ja, från 2015 framåt egentligen. Så jag har försökt att plocka några russin ur kakan här.
Ja, exakt. Jag har suttit och rabblat diskar i en halvtimme och det är nu du börjar balla ur. Ja, men nej, vi har vi också minst två stycken svenska märken på gång eller som är startade, som vi säkert få anledning att återkomma till senare i något annat avsnitt.
Ja, precis. Vi har nämnt det. Jag tänker att vi nämner inte de här för att tanken var att försöka göra något sammanhang av det senare, höll jag på att säga. Men nej, så där har ni det liksom lite i ett nötskal åtminstone, men ändå ett ganska så hårt eller vad ska man säga, välarbetat nötskal. Så jag tycker det var ganska roligt att göra den här sammanställningen. Hoppas det inte blir för rabblande. Jag tror ändå att det är ganska intressant. Det är ett, när vi pratade om detta, Rickard, att vi skulle göra det avsnittet, så var det något som vi kände att vi båda två verkligen själva ville lyssna på. Liksom. Och det hoppas jag att ni ville och har haft god... Tappa ordet.
Nej, god njutning. Det är väldigt dålig svenska.
Ja, men att ni har... tyckte att det har varit intressant åtminstone.
Ja, nej, och sen finns det ju andra sådana här stickprov från historien. Jag tänker på det här med alltså det har väl inte blivit en jättestor grej i och för sig i slutändan, men när Innova var väl först med sån här bubbelplast, alltså Blizzard Champion. Mm. Och det måste ju ha varit för ungefär 10 år sedan. Kanske 2013 eller liknande. Jag lyckas inte få fram det här nu. Men alltså att man kunde ha till exempel en Destroyer fast i väldigt låga vikter. Utan att den blev helt... Alltså det var för lite material. Genom att de hade luftbubblor i plasten. Men det, jag tror ju att världsrekordet i längd är satt med en Blizzard Boss.
Ja, det tror jag också stämmer. Lisotte hade det under en period. Han tog över det från... vår svenska rekordhållare då.
Christian Sandström.
Sandström var det som hade det då, ja. Och så sen efter Lisotte så var det väl...
David Wiggins Jr.
Precis, som jag också tror fortsatt har det på 1108 feet eller vad det nu kan vara.
Ja, exakt. Och det är 330 drygt meter har vi ju också konstaterat. Någon gång.
Men allt det där får man ju ta lite med en nypa salt med tanke på att det är liksom på hög höjd i storm med vind och så vidare då.
Ja, en saltöken med uppåt vind där och så vidare. Men ja, det är ändå ganska häftigt. Men det är ännu häftigare tycker jag då med Christian Sandström. Det är värt att nämna sådär var tionde avsnitt att Christian Sandström satte alltså världsrekordet på 250 meter då, 2002. Och det höll sig 10 år till 2012. Och han förlorade inte en enda längdtävling under de 10 åren.
Nej, och då är det också värt att nämna, om vi ändå pratar om svenska framgångar, att Nilofar, eller Nilo då, från Norrköping, har haft världsrekordet 2 gånger. Och hon hade det då, när vi pratade med henne för ganska många avsnitt sedan nu. Och detta var då i Malmö som hon satte detta rekordet då på havsnivå mer eller mindre. Så alltså inte de bästa förutsättningarna. Och på 162 meter, om jag minns rätt, som ju också stod sig ganska länge innan det togs över av Jennifer Allen, som jag tror fortsatt har rekordet.
På den, ja, sidan. Men det har hon väl. Och det är nog över 170 meter, tror jag.
Mm. Ja, nej, men intressant. Och jag tyckte det var jättekul att göra det här avsnittet. Men jag tänker också att det är dags att börja runda av lite grann. Är det något, har du några så här visdomsord att knyta ihop den här discgolfsäcken med?
Nej, men jag tänker det man tänker på är ju hur utvecklingen kommer att se ut framåt, och det ska vi väl inte gå in på nu, och det har jag egentligen inte så mycket spaningar kring, men man känner ju, jag har ju känt även för 10 år sedan kanske att nej, nu kan det väl inte hända så mycket mer, men lite grann har det väl sett ut så, om man ska vara ärlig, alltså att det är mer att det kommer fler olika tillverkare med snarlika diskar, förstår du vad jag menar?
Ja, Exakt. Sen tror jag att många genom åren, oavsett vad det är för typ av tema eller vad det är för liksom ämne man pratar om, har gjort misstaget att säga att nu kan det nog inte hända så mycket mer. Och så Nej. Gör det ändå det liksom, på något oförutsägbart sätt. Men jag är helt med dig i den känslan att liksom, det här känns svårt att utveckla, men nog fasken kommer det komma något revolutionerande till framöver. Det tror jag. Men på vilket sätt och när och var och hur, det vet du fasken. Alltså.
Nej, men kan vi göra så igen då, att vi vänder oss till våra lyssnare. Vad tror ni är nästa grej?
Ja, det hade varit kul att höra.
Så. Vi har lite sån här uppsamling. Vi har ställt lite frågor tidigare också, faktiskt fått lite svar, men det får vi ta ett annat avsnitt av begripliga skäl.
Ja,
vi kan nämna det bara.
Ja, men jättebra. Försöka involvera våra kära lyssnare. Vi vet att ni är där ute och vi tycker om att ni är med oss såklart, så fortsätt med detta. Mm. Så tror jag vi ska tacka.
Vad tråkigt hade varit om vi inte hade tyckt att det var roligt att de lyssnar. Nej, men det är ett nödvändigt ont bara.
Nej, men jag och Rickard brukar spela in avsnitt som vi aldrig släpper, som bara vi lyssnar på. Obskämt. Men ja. Nej, men jag tänker att vi gör så att vi rundar av den här måndagskvällen som det är för oss, och säger tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på sagan om disken.
Ja, det, vi säger så. Ha det så bra, så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Ha det gott. Hej. See me driving after tea. Weather's looking good. I got a disc bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. Listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air. 'Cause I'm a disco, yes I am. Well, I'm a disco, yes I am. 'Cause I'm a disco, yes I am. Coffee, yes I am. You see me driving after tea. And highs are looking good. But see me hit that lonesome tree. Oh no. It's unbelievable. Do it all over again. I got pretty highs in my head. 'Cause I'm a disco, yes I am. Well, I'm a disco, yes I am. 'Cause I'm a disco, yes I am.